Jag frågar Anders förut om han får instruktioner ibland. Ja, det får han. Min instruktion var mycket enkel. Du ska sitta på en pall. Det var den enda instruktionen jag fick. Oj, alltså det var en väldigt stark sång. Tack vänner. Det är nästan som att Paulus kunde ha skrivit den där själv. Alltså det är helt otroligt. Det enda jag har att lita på till slut är Guds gränslösa nåd. Det finns ingenting vi kan göra eller lägga till eller ta bort. Utan det är nåd, mina vänner, alltihop. Rätt igenom. Ifrån början till slut. Oh. När någonting är tillräckligt viktigt och när kanske din förälder eller din lärare i skolan eller sånt tog en pall och sätter sig mitt framför dig, då visste du att det var ganska viktigt. Ja, det är viktigt. Detta är viktigt, mina vänner, idag. Jag kommer landa i två frågor till er. Det jag ska säga idag. Två frågor ska jag skicka med. En fråga kommer vi att få besvarad idag av Antonia i ett vittnesbörd. Där har du nya bilder som jag kan vila ögat på ibland när jag ska försöka läsa eller tala. Ja, det var lite svårt att välja rubrik. Hade jag tagit från förföljare till förkunnare så blir det för snävt. För det kommer handla mycket om Paulus naturligtvis. Från förföljare till förkunnare. Det räcker inte. Men det vi ska läsa och kolla på, det är ju i Apostlagärningarna 9, 1-22. Och det börjar så här att Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust. Alltså detta är ju, om vi bara blickar tillbaka lite grann, i kapitel 8, eller 7, slutet på 7 och 8, så blir det en återkoppling dit. För när Stefanos blir stenad så lägger gängen mantlarna framför fötterna på en ung man, Saulus, som liksom godkänner detta och ger sitt medtyckande. Och så stenar man Stefanus där. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Och i 8:1 så säger att samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han försökte utplåna församlingen. Därför står det så i kapitel 9 och 1. Saulus som fortfarande andades hot och mordlust. Alltså tänk den där mannen som bara hade det där gamla och hur han upplever det där nya. De här två är inte kompatibla med varandra. Därför måste det nya nu försvinna. Det får inte vara så här. Det är liksom hädelse emot Gud. Och det får han inte göra. Därför är han så angelägen om att det här måste få ett slut. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himmelen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: Saul, Saul, Varför förföljer du mig? Varför förföljer du mig? Saulus är ju på väg att utrota församlingen. Han har ett, hans uppsåt och uppdrag är väldigt, väldigt tydligt. Men så kommer det här underbara när Jesus identifierar sig med församlingen och säger: varför förföljer du mig? Jesus ställer sig jamsides med församlingen och säger: varför förföljer du mig? Och Jesus gör ju här nu en dubbel, alltså han säger ju Saul, Saul. Och varje gång du ber en sån dubbel bemärkelse av ett namn, så vet den, då kommer det ett viktigt och allvarligt budskap. Och strålglansen är så tydlig så han kan ju inte se något sin. Det är mitt på blanke dagen. Det står i kapitel 22. Mitt på dagen. Då ber det som starkt ljussken. Så jag kan ju föreställa sig hur starkt det skenet är när Jesus uppenbarar sig för någon. Varför förföljer du mig? Då frågar han: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Här ser ni hur han ställer sig jämte församlingen. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Och nu, mina vänner, kommer en ganska viktig grej. Nu kommer, jag kanske inte ska säga att det är en av Bibelns häftigaste biroller, men det är en väldigt viktig biroll som kommer in. Det är därför jag har gjort en sån liten ridå, en teaterridå som vi ser. Och när det finns en ridå så brukar den liksom bara öppna särningen. Det händer nu. In på scenen kommer en biroll, men som är så fruktansvärt viktig i sammanhanget. Kan ni se det? Tänk att det är på en stor föreställning nu och så öppnas detta draperiet. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Då sa han till honom: res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Alltså, mina vänner, Herren vet om ditt namn. Är du med? Han vet till och med var du bor någonstans. Det visar sig här. Han vet namnet på Ananias och tilltalar Ananias med hans namn. Han vet var han bor. Och han vet vad han ska skicka. Han ger till min adress. Så tänker jag, det finns en som känner dig vid namn. Smaga på det tag. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Det är det första han gör. Det är att lägga in en protestlapp till Herren. Typ skicka någon annan. Det är det han gör. Han försöker att slippa uppdraget. Jag kan känna mig. Men Herren sa det till honom: gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Det är inte bara Saul som är ett utvalt redskap här.
Varenda kötte som ser där inne är ett utvalt redskap i Guds ögon. Ingen går klar. Ingen går fri. Visst är det bra? Var en utvalda. Du är mitt utvalda redskap. Dig vill jag använda, sig där. När Gud talar till dig, det är inte om man gör det, när Gud talar till dig, så tror jag att vi i likhet med Ananias ofta drar det kortet. Nej, men hörde, det är inte riktigt min grej att gå och frambära detta budskapet eller vad det nu är för någonting. Och så försöker vi hitta undanflykter. Men Gud som är mästaren på att övertyga och liksom få sin vilje gjord, han löser ju det. Har jag exempel om mig själv så ska jag använda dåliga exempel. Detta är halvdåligt. Jag var ju sopgobbe för några år sedan. Körde sopbil alltså. Och så när vi kör vår lilla rutt på Donse så upplevde jag ett starkt ord för Herren. Att gå in till ett speciellt hus och knacka på och säga att Gud hör din bön. Det var liksom... Det var hela grejet. Det var mitt budskap som jag skulle framföra. Då var jag snabbare från rusten till handlingen än vad jag är idag. Idag måste jag processa lite längre. Då var jag lite så här, ja, snabbare. Så jag går in i alla fall, eller går där och knackar på dörra och tänker på, kära Gud, det här var det dummaste jag gjort. Knackar på dörra och personen öppnar och jag framför det som låg på mitt hjärta och önskar en fin dag och går därifrån. Det var det jag, alltså, det var liksom uppdraget. Och jag tänkte bara, hur landar detta egentligen? Vad är det han har hört för någonting? Det var inte min uppgift att ta reda på vad Gud hade hört. Utan min uppgift var bara att berätta att Gud har hört din bön. Så svårt är det ibland. Och så enkelt är det. Och igår kväll så skulle vi fira en god vän som fyllde 50. Så gamla kompisar har jag. Så skulle vi åka in med ombåden igår. Och det var ju söndagsturer. Och Silvertärnan lägger till. Och han är helt knökfull med folk. Och så vi får stå på stammen. Fast på insidan. Och så står vi där och talar. Och så är det en man som är väldigt frimodig i våran grupp där. Så under samtalets gång så går han bakom mig. Och så står det en kvinna där. Och så säger han bara, jag upplever att Herren bara säger att jag ska be för dig. Och så gör han det. Och jag stod där med dunjacka och bedde bönsvete. Att detta händer inte nu alltså. Men han var så frimodig. Hans uppdrag liksom var bara att göra det som han upplevde att Herren hade manat han till. Du ska be för den personen. Personen kände inte Jesus. Och han sa, det kanske är frälsningens dag idag. Ja, det får jag fundera kring, säger personen. Är du med? Vi vet inte vad som är på gång. Men har du fått en uppgift, ja, då ska du göra den. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade, Saul, min broder. Alltså det första mötet som Saul får, det är av en troende vän som lägger händerna på honom och säger, Saul, min broder. Alltså en av samma tro är vad det betyder. Så det som inte var kompatibelt för Saul har nu blivit liksom ett. Här händer någonting. Ananias kommer att lägga händerna på honom så som Gud har sagt. Saul, min broder. Vi är liksom nu på samma våglängd. Du är med på vägen. Vägen var ju den kristna församlingen. Saul, min broder. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll full från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alltså fatta att någonting händer här nu. Nu har liksom skygglapparna tagits väck ifrån hans ögon. Nu kan han se klart vad det är som det handlar om. Han som han har förföljt får han nu förkunna om. Han får förkunna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sade: var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Wow, det är häftigt. Du vet inte vad Gud har för plan när han har gett dig ett uppdrag. Det händer inte dina bekymmer att veta det. Utan när han ger dig en grej, då kan du be om styrka, mod och kraft att göra det som han har lagt på ditt hjärta. Därför så frågar jag så här nu: har du en Ananias i ditt liv? Har du någon som har kommit med sånt här budskap till dig någon gång? Eller om vi vänder på det, har du varit en Ananias för någon? Om inte, vad väntar du på? Har du haft en Ananias i ditt liv? Antonia, välkommen.
Ska vi se. Så. Antonia heter jag. Ni får fråga mig efteråt vem ses jag är eller vad man säger här. Men för ungefär 3 år sedan så fick jag ta emot Jesus. Bästa beslutet jag har tagit. Men väldigt omgående med dopet och med frälsningen där så började jag tänka väldigt mycket på bibelskola. Att ja, men jag vill gärna gå bibelskola, och det var en längtan som men verkligen lades i mitt hjärta. Men jag var så ständigt orolig för det här med bibelskola, för jag tänkte liksom, hur ska det gå ihop med, när ska jag göra det, hur ska det gå ihop med livet, ska jag liksom ta ett års paus och liksom gå bibelskola. Det var, ja, men jag oroade mig för det väldigt, väldigt länge, i säkert två år ungefär. Men sen så var jag på en konferens där TMU eller Livskraft var då, det är en bibelskola ute i Aneby på Landingsås. Och så var jag att den bibelskolan vill jag gå på. Det liksom finns ingen annan. Det ska vara internat, det ska vara Livskraft. Jag är inte öppen för någonting annat. Ungefär ett år efter så flyttade jag hit till Göteborg. Och då blev det ännu mer förvirrat. Jaha, ska jag flytta till Göteborg då? Sen så ska jag gå Livskraft och komma bort från Göteborg och sen komma tillbaka. Så blev jag ännu oroligare för det, och sen så började jag kolla på någon bibelskola uppe i Åre, för att jag hade en kompis då som skulle gå den. Och det var liksom, det här var det jag tänkte på nästan dagliga, vad ska jag göra, vart ska jag gå? Men jag ville så gärna gå bibelskola. Men efter en gudstjänst här då, så det var något beslut här i kyrkan om man skulle anställa ungdomspastor eller inte. Och då säger min pappa lite så här på skoj: ja, men Antonia, du ska ju gå bibelskola väst och plugga till ungdomspastor då. Så bara så här: nej, jag ska inte gå bibelskola väst. För jag vet att min bror hade gått det, och Birger har ju också gått den bibelskolan. Men jag var, nej, jag skulle inte gå den bibelskolan. Men sen så går jag hem och läser lite om det. Jag tänkte att men det är kanske inte så dumt ändå. Jag kan vara här i Göteborg, gå bibelskola. Så ja, men jag frågade Birger då om bibelskolan och till min bror och lite så. Sen så bara någon vecka efter så såg jag att ansökan hade öppnat. Så jag tänkte, ja men jag testar att söka in. Och sen bara kort därefter får jag ett mejl om intervju och jag kommer in. Och där verkligen trillade poletten ner att det här känns så bra att gå den här bibelskolan. Och det verkligen, ja men det kom verkligen så rätt tid. Och det var så häftigt att, ja men Gud verkligen använde sig av en person som verkligen fick tala rakt in i min situation. Även om det var min pappa som stod mig väldigt nära och har betytt jättemycket på min vandring och så. Så var det verkligen bara det jag behövde höra för att jag skulle ta det beslutet att gå den bibelskolan. Och den här ständiga oroliga känslan, den bara försvann. Och ja, det kändes så bra helt enkelt. Och med det här har jag verkligen fått lära mig att bara lita på Gud. Bara håll fast vid honom och lita på att han har en väg för dig och mig. Det är liksom inte omständigheterna som påverkar Jesus, utan det är Jesus som faktiskt påverkar omständigheterna. Så var tålmodiga och håll fast vid Jesus och lita på honom. Gud välsigne er.
Tack för det. När Gud kallar, eller som vi ser på den bilden med telefon, svara. Det är okej att vara en, vad säger, biroll. Det är inga bekymmer. För den rollen är otroligt viktig. Den är det. Ja, det kan till och med vara ofrivilliga steg som vi ser där nu. Ja, men inte ska väl jag. Inte ska väl jag göra detta. Tänk om Paulus hade sagt det då. Nej, det med att skriva brev, det är inte min grej. Men han gjorde det. Och det förändrade hela världen. Vi knäpper våra händer. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här dagen, Jesus. Tackar du, Herre, är alltid genom god, Jesus. Tackar att du mötte Saulus på detta sättet. Men tack att du använde Ananias på det sättet, Herre. En man som du kände vid namn, Herre. Och tack att du känner oss vid namn också, Jesus. Och tack att den kallelsen ligger över våra liv, Herre. Först att få tillhöra dig och sen att få berätta om dig, Jesus. Vi prisar dig för dig, Jesus, Herre. Var med oss i resten av gudstjänsten, Herre, och möt oss, Herre, i nattvarden. I Jesu underbara namn. Amen.